Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Bilar tappar hästkrafter. Tappa inte dina. Nu finns ett nytt premiumdrivmedel på Statoil. Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på Statoil.se. Tanka Miles Plus på din närmaste Statoil-station. Välkommen!
Hej hej! Välkomna till Allt om bilars podcast. Jag heter Jan-Erik Berggren, står i vår poddstudio med
David Jakobsson.
Välkommen David!
Tack! Välkommen själv Jan-Erik!
Tack, tack! Tillbaks, båda på samma plats, ja. I Stockholm.
Ja.
Båda på bra humör, trots regn, rusk och blåst.
Ja, men det är ganska fint väder ute faktiskt, om man tittar noga.
Mina barns cyklar blåst som kull i natt.
Mm-hmm. Jag sitter just och läser en artikel om massa husvagnar som har blåst om kull. Det är ju betydligt värre.
Det är värre om man har husvagn. Du har husvagn.
Jag har husvagn. Mm-hmm. Den står ju inne i ett varmt och tryggt garage där det förhoppningsvis inte blåser alls.
Jag har ramlat ett träd på.
Nej, det finns inget träd där.
Nej, det var en riktig storm som kom över Sverige. Mm. Jag är lite orolig för mitt lilla sommarhus.
Ja, det hände väl någonting med det någon gång?
Ja, det har ju blåst av två tak på ett stort stall som jag har.
Hua.
Det är först ena sidan och två år senare andra sidan. Så nu hoppas jag att alla tegelpannor låg kvar.
Mm.
Ja, du har ju varit ute och rest som vanligt och jag har varit ute och rest. Ska vi dra igenom lite grann vad vi har kört?
Ja.
Det blir lite franskt tema, såg vi när vi tittade till.
Lite passar, franskt, lite japanskt.
Ja.
Ja, vad börjar du då?
Ja, jag körde ju Renault Talisman.
Vart var du?
Var var jag någonstans?
Det här är ju en grej att man inte alltid vet var man är när man reser mycket. Det låter larvigt, men ibland så vet
jag. Jag var i Florens.
Florens?
Ja, och upp i bergen där, de här fina vindistrikten utanför. Där Renault gärna håller till. Jag var i samma område och körde Clio, kommer jag ihåg.
Okej,
okay, ett par år sedan. Och det var nästan lika dåligt väder den här gången.
Asså, tråkigt.
Ja, men vi bodde på ett ganska fint hotell norr om staden. Så vi åkte igenom stan när vi kom från vår testslinga. Och vi pratade om den här bilen lite grann i förra podden och jag varnade för att jag kanske inte skulle tycka den var så bra eftersom jag visste att den har starkt släktskap med Espace.
En bil som du inte riktigt gillar och som jag faktiskt gillar.
Ja, så där kanske vi blir lite oense. Och det var intressant eftersom jag då hade kört Kia Optima precis innan som är typ samma bil, likadan storlek och typ av bil.
Mm.
Men det var väldigt stor skillnad på dem. Till att börja med så kan vi ju dra motorn då. De hade en fyrcylindrig diesel på 1,6 liter. 160 hästkrafter.
Mm.
Och den här hade då de här hästkrafterna som Kia Optima saknade, kan man säga. Och i Kia så var det ju så att växellådan lite grann räddade upp motorn. Men här var det nästan tvärtom. Motorn var bra men växellådan fungerade sämre.
Okay.
Och det var väl dubbelkopplingslåda på båda, men den här var 6-stegad och den andra var 7-stegad. Vilket ju kan förklara en del skillnad. Sen var det ju de har ju samma, pratar vi också om, men samma typ av fyrhjulsstyrning som Espace, som gör att den är väldigt kvick, snabbstyrd. Däremot tyckte jag att precis som i Espace så är den ganska trög i ratten i den första lilla rörelsen. Alltså när man bara ska justera lite grann. Då är den inte så lätt styr. Alltså den är liksom ett motstånd. Och sen om man styr mer och snabbare, då märker man att den går lätt och går styr snabbt. Så det blir liksom en märklig känsla där. Och precis så var det ju med Espace i undanmanöverprovet. Som vi gjorde här. Där man ska köra så fort som möjligt in i en konbana och sen svänga snabbt åt först vänster, sen höger och sen höger och vänster igen då, så att säga. Så det kräver lite invändning för att tycka att den är bra. Jag kom aldrig riktigt underfund med styrningen, så att jag tyckte inte den var jättebra. Sen var den ju ganska bekväm att åka i, även om inte stolarna var så fantastiska. Den var ju hyggligt tyst, men inte jättetyst. Det var rätt mycket vindbrus från A-stolpen. Det är ganska mycket baksätet, alltså utrymme i baksätet. Så det har man ju förstått nu. Det är ju en trend att de ska göra stora, rejäla baksäten. Mm. Det började väl i Octavia och Superba, kan man säga, först. Och nu ska alla ha jättemycket plats bak.
Är det Kina som har fått
oss? Ja, är det där. Det här klassiska, man säger att i Kina så är det bilägaren sitter i baksätet. Då måste det vara rejält utrymme. Och kanske är så att man flörtar lite med den kinesiska medelklassen som inte vill eller har råd att köpa en Mercedes S-klass, utan då köper man en billigare bil, men man vill fortfarande sitta väldigt bekvämt bak. Mm. Men har de också chaufförer då?
Alltså, jag tror det.
Det är någon i släkten som får köra.
Ja, det är ju som ett trevligt sätt att resa, tycker jag. Sitta där bakom.
Sitta i baksätet? Nej, det är
jag träffade ju han
jättelänge sedan jag satt i baksätet. Alltså, det var nog när jag var lite så här sliten efter någon bröllopsfest för många, många år sedan. Du fick sitta i baksätet på väg hem.
Ja. Jag åkte i baksätet faktiskt varje vecka nu. Lite grann. Olika bilar. Det är skönt.
Ja. Den fick inte jättehöga betyg, den här bilen faktiskt. Jag tror jag landade på 29 getingar någonstans.
Det är ju faktiskt rätt dåligt.
Det är inte så bra. Nej. Om man tittar på de som vi betygsätter så hamnar vi ofta över 30 i alla fall. Många treor var det.
Vad fick Espassen och mig? Den fick väl ganska bra betyg?
Ja, det var väl kanske uppåt 38. Ja. Där.
Så hade jag satt ett högre betyg på den här bilen, tror du, eller?
Ja, det kan nog skilja en hel del. Så ska det ju vara, faktiskt. Ja. Det här är ju inget, så här, det finns ju inget absolut fakta, rätt och fel. Utan det är väldigt mycket vad man tycker.
Mm.
Och det är väl så, som vi har varit inne på med Tesla, att det är vårt jobb att tycka, och man får väl då läsa de här testerna med det i bakhuvudet, att det här är ju den här personens tyckande, så får man jämföra det med vad man tycker själv, eller om någon läsare kanske har, eller lyssnare har kört en bil och vet vad den tycker, och så kan man jämföra med vad vi har tyckt.
Mm.
Den var så ny, så det finns inga priser heller. Nu brukar inte Renault kosta jättemycket pengar. Espace är ju rätt billig faktiskt. Mm. Och jag tror att den här också kommer att vara ganska humant pris på. Så det får vi väl ta till dess fördel.
Men den kommer inte i kombiutförande, eller?
Jo, och vi var uppe på en racerbana där. Heter väl Mugello.
Mm. Det är en
tuff racerbana. Vi fick inte köra på banan, utan vi fick bara titta när de pågick en F3-test faktiskt.
Jaha, kul.
Och lite Porsche-bilar får runt där. Men i depån så hade man gjort i ordning en liten konbana där man då fick köra med och utan fyrhjulsstyrning.
Mm-hmm.
Och där stod kombin helt apropå. Så den finns färdig. Tyvärr var den låst, så man kunde inte gå in och titta i den. Men den stod där, så det finns bild på den på vår sajt, på vårt Instagramkonto. Och våra Instagramflöden syns ju på vår sajt, så man kan titta på kombibilen där. Den ser helt okej ut.
Mm.
Den kommer ju också till Sverige såklart, men senare. Jag tror att Renault vill försöka få till någon testkörning i Åre här i vinter. Mm. Så första kvartalet av kombin.
Varför Åre?
Ja, jag klurar inte ut det. De hade någonting där. Någon anledning att vara i år.
Ja. Fyrhjulsdrift är ju inte riktigt deras grej annars och sådär.
Det är, nej.
Så fort man hamnar i år eller norrut så brukar det vara en fyrhjulsdriven bil.
Ja, precis.
Ja.
Nej, men det kommer en kombi, och det är väl den som gäller i Sverige egentligen. Men ja. Sen tyckte jag inredningen var lite sådär blandad och gav. Vissa saker var bra och andra grejer är jättemärkliga. Liksom. Så lite stora plastdetaljer här och där. Och.
Mm.
Ingen riktigt bra helhet, och ganska lite rörigt, speciellt om man jämför dem med Kia som jag hade i färskt minne, som är väldigt tydlig och enkel och rak och snygg.
Hade den samma usla placering av mugghållarna som Renault Espace?
Nej, den har inte samma mittkonsol som den. Mm. Den var ju jättekonstig, men den blir ju högre ju. Mm. Hela instrumenteringen sitter ju högre upp på den.
Renault Espace har ju alltså en flytande mittkonsol och under den har de placerat två stycken mugghållare. Så om man ska ha en kopp kaffe där, då måste man så att säga lirka in handen under och sen försöka lirka ut den här kaffekoppen på något, på något sätt.
Men här hade de tänkt för det utrymmet med just en stor fet plastgrej. Det var lite, ja, lite märkligt.
Ja, ja.
Jag ska ju faktiskt köra nya Megane här för jul. Så då blir det väldigt kul att se om det är, jag kan tänka mig att det är samma teknik där då. Kanske kasta in lite fyrhjulsstyrning där också.
Ja, jag vet ingenting om den bilen.
Nej, den har varit under radarn liksom under hösten här. Det är ju rätt så stor bil, alltså storsäljare i Europa.
Ja, en viktig bil för Renault.
Viktig bil och väl en konkurrent till Opel Astra då, den nya. Så den ska vi alltså köra senare i december. Och du hade också kört, om vi börjar, en franska änden på din vecka, slutet på förra veckan här.
Ja, då följer vi inte kronologin, men jag hamnade ju i Saint-Tropez för en övning som Peugeot hade. De har ju dragit väldigt hårt på sin Peugeot 308. De vart ju bland annat årets bil 2014. Och sen så kom de med en lite poppigare GTI-version som de rätt nyligen visade upp och som de har börjat sälja. Men på bilsalongen i Shanghai, det var väl i våras, så visade de upp en konceptbil som heter 308 R Hybrid. Den här bilen har, det var någon annan salong vi såg den på också, va?
Kan jag inte säga att jag har tittat jättemycket på alla 308-versioner, men ja.
Skitsamma, det här är bara en konceptbil som har fått låna motorn från Peugeot 308 GTI. Alltså det är en 1,6 liters turbomotor på 270 hästar. Sen har den också två stycken elmotorer på 115 hästar vardera. Och gör man sin matte där så är vi uppe i 500 hästar. Och över 700 Nm, det är ju skitcoolt. Bilen är lite breddad, den är lite sänkt, den är liksom riktigt läcker. Och vi fick ju faktiskt som första svenska media åka och köra den här bilen.
Den är körbar fast den är...
Ja, den är körbar.
Koncept.
Det var ju lite spännande.
Konceptuell.
Vi hamnade på någon liten racerbana mitt i södra Frankrike där vi skulle få köra den här bilen. Och jag satt bredvid ingenjören Jean-Philippe Delaire som har liksom varit ansvarig för den här. Han jobbar på Peugeot Sport och varit ansvarig för drivlinan och för det här projektet. Oerhört engagerad och vänlig man som satt bredvid mig i den här bilen. Och som bad han mig nu att vi ska köra lite lugnt och fint. Det här är en showcar. Den är liksom allting, det är någon kille som har stått och skruvat i någon liten bit där och någon annan där och sådär. Så att jag fick köra väldigt försiktigt runt banan med den där. Men
det var en racerbana, alltså det var en riktig racerbana.
Ja, en racerbana.
Det finns många sådana små fina racerbanor ute i Europa.
Ja, det gör ju det. Det här har jag aldrig hört talas om. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu, men ja, jag återkommer till det. Det fina var ju att de också hade en annan bil som är deras utvecklingsbil. En likadan bil som de har jobbat vidare på som inte bara ska vara för utställningen. Och när vi hade kört den här fina 308 R som vi har sett på bilsalongen så fick jag hoppa in i den. Och då fick vi köra Max med de här bilarna. Och det var ju en sjukt cool liten bil. Med först den här 270 hästars motorn och sen de här två elmotorerna. Och man finns i olika lägen så klickar man i race-läget där och får all effekt, då går den ordentligt undan.
Men vad ska de ha den till då? Ska de tävla? Är det Sebastian Loebs nya?
Nej, det roliga är att det har ju ryktats lite grann om att Peugeot är på gång med någon slags prestanda-hybrid. Och nu så satt jag faktiskt och käkade middag med den här ingenjören och med en annan ingenjör och de berättar att ja, men vi håller på inom gruppen och diskuterar om vi ska sätta den här i produktion. De hoppas ju naturligtvis på det och det verkar som att det kan finnas ett beslut som ligger någonstans och skvalpar där. Det har också synts någon slags spionbild för inte så länge sedan på en bil som skulle kunna vara en tilltänkt 308 R-hybrid framöver. Så det kan faktiskt vara så väl att den kommer i produktion.
Att jag säger Sebastian Loeb var ju för att han i helgen tog avsked från VTCC och från Citroën.
Just det.
Där han haft kontrakt i hur många år som helst. Han har kört rally-VM och VTCC och han ska ju flytta över till Peugeot. Ja, det är inte så långt. Det är ju samma företag egentligen, men han ska byta emblem på kavajen eller på racer-overallen. Så det kan väl tänkas, men finns det ingen klass där de kan vara med i den här, eller?
Nej.
Finns ingen klass där det tillåts elmotorer, vad jag vet. Så.
Men du tänker ju tävlingsbil nu på en gång. Ja. Det här är ju inte en bil som...
Men vad ska han göra?
Ja, men skit i Lööf, det är en helt annan fråga. Den här bilen är ju jättespännande, för det är i så fall den första i sitt segment. Alltså en bil som då släpper ut 70 gram...
En busbil med...
Ja, men en riktig busbil, 500 hästar och ett CO2-utsläpp enligt den här EU-körcykeln på 70 gram tror jag det var. Det är ju skitcoolt. Och de, alltså jag frågade dem så här, det är ju långt bort i tiden förstås en lansering om det blir av. Frågade jag, nej, det är nog tvärtom. Det är nog att vi måste göra det här väldigt snart om vi ska kunna bli först i det här segmentet, pratar de om. Så att,
men laddar man den eller laddhybrid?
Nej, det är inte en laddhybrid. Bilen har väldigt små batterier, så det är inte så där långa sträckor man kör på el. De har ju tänkt att de vill ha vikten nere för att de...
Men om man kör alltså full effekt, sportläget och alla motorer tillgängliga, då laddar de då såklart när man bromsar och bromsar in. Och så.
Man kan också, det testade jag ute på banan, hur fort det går att ladda upp batterierna om man kör så effektivt som möjligt.
Kör fort som fan hela tiden.
Nej, man ska försöka hålla någon slags jämn gas typ sådär, med lagom varv och välja rätt ställen på banan där man bromsar utan att röra bromsen för mycket och sådär. På 1,5 varv lyckas jag faktiskt ladda upp det fullt. Det var ganska raskt marscherat. Sen så kunde man ligga och stå på igen.
Det kan ju bli en intressant tävlingsform då.
Ja, det kan
det man måste, eller det man tjänar på att köra på ett visst sätt för att få el i batterierna i rätt läge under racet.
Men tycker inte jag att det är så roligt med racing när man ligger och tänker så. Jag tycker det är roligt när folk försöker köra fort och köra om varandra sådär. Men ja, intressant på något sätt.
Eller om man ser rallytävling där man får ladda upp dem. Ladda batterierna för på serviceplatsen och så får man köra.
Nej, men bilen är jättetuff och kommer de ut med den här så ser jag fram emot att åka på provkörningen kan jag säga. Han var ganska rolig den här Jean-Philippe. Han hade jobbat med den här bilen jättelänge nu och nu var han väldigt, han var som ett litet barn som satt där och väntade på mina reaktioner när vi körde den här bilen. Nu har ju de kört och mätt och räknat och fixat och donat liksom. Och han satt och sneglade lite på mig sen när jag körde bilen. Och så kom jag med en liten kommentar och sken han upp sådär. Alltså, det var jätteroligt. Han sken inte upp så mycket dock när jag kom efter den långa raksträckan på den här banan. Så kom jag och så smackade jag på bromsarna där man ska bromsa. Och så växlade jag ner en gång. Jag växlade ner en gång till. Och då hände någonting i bilen. Det började skrapa och rassla något förbannat i den här bilen. Ja, det lät som tänkte en plåt som ligger mot en kedja ungefär i bilen. Då slutade han le och jag slutade också le. Och vi linkade runt resten av varvet på banan där. Och det visade sig att det var en del i växellådan som hade rasat. Vilket fick mig att få omedelbar och svår ångest där med tanke på att det finns ju bara en sån här bil i världen. Och den kostar väldigt mycket pengar.
Men de var säkert nervösa för att du skulle tycka det var skrot.
Ja,
liksom.
Ja, förmodligen. Men Jean-Philippe sa ju det. Ja, nej, men det här var ju... När de sen hade... De fick ju riva ur hela motorn i bilen. Och sen någon fick åka iväg och skaffa fram någon slags reservdel. Och reservdelet i konceptbilar finns ju inte på närmsta OK-mack direkt. Så sa han att ja, den här delen har vi haft lite... Vi har varit lite frågande inför om den var tillräckligt stark. Men nu vet vi ju att vi kanske måste göra den lite starkare. Ja, han var ingen sur och jag fick i alla fall köra bilen. Det var ju väldigt massa andra journalister som hade rest från halva jorden som stod i kö där och skulle köra den där bilen. Men det vart ju ingenting av med det för dem.
Det är rätt spännande när de, det händer ju då när de verkligen står och väntar efter man har kört och vill fråga liksom, vad tyckte de om det? Och ibland kan det faktiskt vara produktionsfärdiga bilar som man inte har kört speciellt mycket som de direkt vill veta allt om vad man tyckte. Så det är inte helt enkelt att säga något. Liksom.
Nej. Väldigt ofta tycker jag japanska biltillverkare så står de där med block och penna och antecknar sådär.
Det var ju någon, var det Subaru Impreza, där man upptäckte, alltså de blev jätteledsna så fort man sa att det inte var så bra. Och bad nästan om ursäkt. Ja, förlåt. Men det är nog inte ditt fel att liksom, att jag tycker att stolen känns inte jättebra. Liksom.
Men jag hade precis samma upplevelse. Det var Subaru LeBorg som stod jag och pratade med. Då fick jag en sån här halvmåne av japanska ingenjörer runt om mig. Och så ett par tolkar och de stod och frågade. Så här, vad tyckte du om det här? Och så att ja, men jag tyckte chassit känns jättepiggt. Ah, thank you, sa han till mig. Ja, vad tyckte du om det här och hur funkar det här? Ja, men jag tycker inte den här CVT-växellådan känns riktigt sportig när man kör så här. Oh, sorry. Det var verkligen så här direkt och så stod det några antecknade och så här.
Finns det ingen CVT-låda som fungerar?
Jo, det kan vi faktiskt komma in på nästa bil som jag faktiskt provkört i veckan. Jag har ju varit i, vad var jag då? Jag var i Portugal. Just det, jag var i Lissabon.
Lissabon, ja.
Körde jag i nya Lexus RX. Alltså deras stora SUV.
450, va?
450H. Mm. Den versionen som jag körde kallas för F-Sport. Och det är väl att betrakta som ett utrustningspaket. Då. Och den här bilen har ju en, de kallar väl den för ECVT tror jag, den där lådan. Och det passar bilen jättebra tycker jag. Att köra den här, ska vi säga så här, att Lexus RX är en ganska egen bil i sitt segment. Där liksom många andra väljer att de vill, trots att det är en stor SUV, så vill man behålla någon slags lite sportig känsla. Jag tänker kanske på tyskar som BMW och Audi och i viss mån Mercedes också.
Men Lexus, ska vi placera, det finns en som heter NX också.
Ja, men den är mindre.
Den är mindre. Och den här RX är större.
Tänk, ja. Tänk BMW X5. Ja. Typ.
För den var ju inte så stor. RX 300. Alltså, sen när den växte till.
Ja, nej, men den är...
ja, den var ju faktiskt lite liten. Inte liten, men ingen grotesk bil. Liksom. Men nu har de kunnat säga att de har byggt två.
Precis.
NX och RX. Ja.
Nej, men sportighet då, det verkar de inte riktigt bry sig, även om den här versionen heter då F-Sport, så har de gått all in på det med komfort.
Det är de duktiga på.
Och den är ju fantastiskt skön att åka i. Den är kusligt tyst i den där kupén, trots att jag körde så fort så att jag förmodligen aldrig skulle ha något körkort kvar om någon hade kommit på det. Och i den här mjuka bilen och den här harmoniska gången så passar den här CVT-lådan bra tycker jag. Att man inte hade någon, inga växlingar och så. Det bara flöt. Jag märkte ju inte vad som hände i transmissionen där. Det var bara om man försökte köra lite sportigt och trampa gasen i botten och sådär som det kändes konstigt att varvräknaren stack upp i topp och man hörde den här sexcylindriga motorn alltså, dåna liksom. Och den hade liksom ingen riktig relation till hastigheten.
Nej, det är det som är problemet.
Men när man kör mjukt och fint och vill åka komfortabelt så funkar det alldeles utmärkt.
Men hade de anpassat den för Europa som de säger? Att många säger så här, men vi har fixat till den här CVT-lådan så att den passar Europa.
Ja, men det går ju inte. Om man i Europa de menar det här som BMW håller på med eller Audi så, där, så går ju inte det. I den här F-sporten så finns det ett läge där man kan ha fejkade växlingslägen. Så där. Det är ju naturligtvis helt meningslöst. Men... skit i det, man köper inte en sån där bil för att köra sportigt. Man köper den för att åka så skönt som möjligt i.
Men vad har de gjort med grillen? Jag tittar på bilden nu på den här. Vad har de gjort med grillen?
De har gjort en skitstor. Den är ju helt hysteriskt stor.
Det vet ju, NX ser ju jättekonstigt ut tycker jag. Och den här har de ju då behållit lite formerna på sidan. Man har inte gjort lika mycket konstiga väck och grejer som på NX. Det är inte samma mjuka former som det alltid har varit på RX. Men grillen, herregud. Den ser ju jättekonstigt ut på den bilen.
Ja, alltså jag tycker den här bilen är snygg i vissa vinklar.
Ja, alltså, när man inte ser grillen.
När man inte ser grillen. Och när man inte ser den rakt från sidan. För att rakt från sidan så tycker jag proportionerna blir märkliga. För att det är så jättemycket överhäng fram. Jag tror att jag skrev i artikeln, det ser ut som någon har monterat framaxeln lite för långt bak. Liksom.
Ja, precis.
Det var snyggare om man flyttar fram den några decimeter. Och sen så tycker jag det är snyggt att man har skapat illusionen om ett flytande tak på bilen. Längst i aktern så...
Takfönster är jättesnyggt ju, från sidan.
Jag tycker att aktern är rätt läcker också.
Men tittar man snett framifrån, då ser man ju verkligen här att den sticker ut framför framhjulen också.
Jo, det gör den. Skrattar.
Den grillen måste ju vara
tidernas en rekordgrill. Konstigt. Rekordgrill.
Inredningen av den är jättekonstig igen. Liksom,
nej.
Alla de här lilla styrplattan och den lilla de har ju också en sån här liten platta där du ska sitta och pilla
med fingrarna. Ja, men den är rätt svår att hantera tycker jag.
Alltså
kanske det. en vanesak, men alltså, det jag gillar med nya RX det är att de har fått verkligen till den här kvalitetskänslan i bilen. Att det är på topp. Det här är riktigt en så här superkvalitetskänsla i bilen. Jättefina material och man sitter jätteskönt och
jättemycket knappar där ju.
Ja, det är lite för mycket knappar.
Kolla på ratten. Det är, alla, det är så här typiskt japanskt, massa små knappar.
Jag vet hur man knappar det. Jag har just kört bilen.
Det är jättemycket små pill där.
Ja, det är en del pill. Det är det. Men det finns ju andra, det finns det ju Porsche också, du vet. Och den,
ja, här är ju.
Det går ju inte liksom. Men kvalitetskänslan, där har de gjort hur mycket som helst. Tycker jag. Vi pratade om baksätet förut. Den här F-sporten som jag satt i. Där kunde man tydligen fälla baksätet. Så jag satte mig bak och fällde där. Det var nästan så jag somnade faktiskt. Det var... Ja, trevligt.
Det är rätt fräckt. Det är många som har det nu. Man kan fälla stolarna bak också.
Mm. Jag skulle bara klättra bak egentligen för jag skulle hämta min plånbok som låg där bak och sen skulle vi betala en motorvägsavgift. Jag och en kollega på Teknikens Värld som jag delade bil med. Men jag blev kvar där bak en ganska lång stund. Det var så bekvämt.
Du somnade,
ja. Han skickade bak en flaska vatten till mig så satt jag med den och njöt av tystnaden.
Jag kör ju också SUV faktiskt här hemma.
Jaså?
Ja, X5 Hybrid.
Jaha, ja.
Den här bilen som har börjat säljas i Sverige precis. Jag ska inte säga att jag har kört jättemycket med den. Men ja, det är en vanlig X5 fast med batterier i bagageluckan.
Mm.
Samma sätt som den här Mercedes som du hade kört. GL.
Mm.
Och Audi Q7. Samma sätt. Så det, sista storstraden ryker ju då.
Mm.
Och räckvidden är ju inte, jag tror den var fulladdad när jag hämtade den och stod den på 1,7 mil. Men jag tror det är nog mer om man kör lite lugnare på el alltså.
Hur blir det med lasthöjden? Har de byggt upp?
De har byggt upp, ja. Så det är rätt högt.
Ja. Inte jättehögt, men det är rätt högt. Är ju helt värdelöst. Det är skrattretande att se den där bak.
Ja. Där kan man säga att jag har inte kört jättemycket på el. Ja, de låg lite mitt emellan Audi och Volvo på hantering av batteriet. Man kan med hjälp av navigeringen få veta när man ska slå på gasen och sånt. Det är inte så att den optimerar urladdningen beroende på exakt var du ska. Så, men lite åt det hållet som Audi jobbar. Men det där är en riktigt populär bil. Framförallt har jag förstått att det är en bil som du kan köpa. Många har ju problem.
Till skillnad från andra bilar.
Många vill ju köpa Volvo XC90 T8 har förstått, men det är sån enorm lång leveranstid.
Mm.
Och så sneglar de då på Audi Q7 som inte heller är så jätteenkel att få hem nu. Så vi har fått lite mail från människor som har då så här, men då köpte jag väl en BMW då.
Mm.
Den går ju jättefint, jättebra komfort och riktigt skön att köra.
Men det där glömmer man ju ofta bort när man pratar om vilken bil man ska välja. Så jämför man små detaljer fram och tillbaka. Ja, jag tycker nog ändå att kanske diskanten i stereon var lite bättre i den här bilen. Så att jag väljer nog den. Men så bara att man inte får den på ett halvår. Det är ju skitstor grej egentligen.
Nej, men tror jag att många är ju så att de har tänkt jättelänge på att byta bil. Och så nu så här, nu ska jag slå till och nu är det dags. Och så här.
Mm.
Och sen när de har bestämt sig, då finns inte den.
Då är det nästan en facelift på gång när du får din bil sen. Då är det inget roligt.
Nej. Så att, det är väl ett råd att börja i tid och titta till vilken bil ni ska ha.
Mm.
Men det är klart, den här är ju, den hade säljstart för förra helgen i Sverige. BMW där. Och innan dess kunde man ju inte provköra den och titta på den. Och sen när man just den är det tydligen inte jättelång leveranstid på, men då när man kommer till skott så kanske man ändå har bestämt sig relativt snabbt på sig på 2 veckor. Så, ja, men jag slår till på den här nya bilen. Ja, så är det ett halvårs väntetid.
Mm.
Det är ju tråkigt. Och på XC90 har jag förstått att de har ju sålt slut på all tilldelning till Sverige under lång tid framöver.
Mm.
Så det är ju ingen förändring i sikte heller. Och den börjar ju nu så är det riktigt bra i USA.
Mm.
Så att ja, och fabriken i Göteborg går på högtryck.
Mm.
Och ny fabrik i USA.
Den är långt borta.
Den är långt borta, de håller på och gräver fundamentet. Så att det är ingen förändring i sikte där direkt.
Nej, men det är säkert många som väljer en annan bil. Jag kommer ihåg att jag nästan valde en annan motorcykel. Jag beställde en ny Ducati. Jag beställde den, tror jag, i, jag kan ha varit februari och sånt där, och skulle få den till våren. Men sen så började det ticka iväg med tiden och så sa, nej, du får den här sent i höst.
Men då är ju hela, ja, det var ett år för sent.
Då är det ju
en hel säsong gått.
Då är hela säsongen gått, så då ringde jag upp och sa det att, ja, men jag vill inte ha den här hojen. Om den inte är här till det och det datumet så vill jag inte ha den, då går jag och köper något annat.
Mm.
Och så var jag inne och tittade på, jag kommer inte ihåg vad det var för skit, jag tittade på en Kava eller någonting. Men då kunde de plötsligt få fram en hoj.
Ja, det ser.
Det kanske är samma
med bilar. Väldigt så att det, för det är ju just inför en säsong som man, om man kanske inte vill ha en över vintern liksom.
Men man tänker nog samma sak med bilar också, att jag köper en bil och säger, men den här vill jag nog ha innan jag åker på min julsemester eller på min sommarsemester,
ja,
eller sådär.
Ja.
Jag vill inte åka runt i det här gamla öket som jag har, utan jag vill ha min nya bil då.
Mm.
Ja.
Sen kan det ju hända, det har jag också hört, att det var, ja, det var, den bilen skulle levereras i oktober men den kom i januari för att det var förseningen.
Mm.
Och när det väl var i januari, då hade ju den här handlaren ett annat pris på de nya bilarna. Då var det ju kampanjer och grejer, så då kändes det inte så kul att betala ett visst pris. För då kunde man gå ut i hallen och köpa, så att säga, eller typ köpa en ny för mindre pengar. Men då hade ju kontraktet skrivit på.
Ja, det är ju surt.
Så att då, det är också ett tips att man kan vänta med att vi gör upp priset då och då. Mm. Men å andra sidan, har man inbyte, ja, då kanske man vill göra upp priset direkt, för då får man ju mycket pengar för sin gamla bil.
Mm.
Än att vänta ett halvår, och då kan det hända saker med den, det kan gå sönder och så.
Mm.
Så där kan vara ju den personen som jag refererar till, den var ju lovad ett pris för sin gamla bil som var bra då. Mm. Ett halvår senare. Men å andra sidan var nybilspriset för högt också. Ja.
Det är ett äventyr att köpa bil.
Ja, verkligen. Mm. Mm. Du, jag tänkte lite, du får vara lite oförberedd, men det börjar ju gå mot årsskifte.
Mm.
Och vi ska försöka kanske kan sammanfatta lite vårt bilår här. Är det någon,
redan?
Ja, är det någon bil så där som du kommer på som är liksom en stor överraskning som vi har provkört av de nya? Så här, positiv överraskning eller negativ överraskning?
Det är ju svårt att komma ihåg, tycker jag, vad vi har kört för bilar. Det är nog åldern.
Nej, det är åldern
och antalet bilar som ställer till det i huvudet. Ja, vad har vi kört för bilar i år? Det var ju schysst att du tog det här oförberett här.
Nej,
du,
jag tänkte,
du får börja då.
När vi pratade om Renault Talisman där, att den inte fick så höga betyg.
Mm.
Och så började jag tänka på så här, ja, men vilken bil är det som har fått lägst betyg av alla som vi har nu betygsatt enligt vårt nya betygssystem? Det kom jag inte på riktigt på raka, men så kom jag på också bara att det var nog ett tag sedan vi körde någon sån som fick riktigt lågt betyg faktiskt. Mm.
Ja, faktiskt.
Jag vet inte om det är ett tecken på att vi är för snälla eller om att bilarna har blivit bättre generellt.
Kanske en kombination.
Ja.
Kan det vara så? Men du, nu ska jag
men för en besvikelse eller så, eller en positiv, det har ju så mycket med förväntningar att göra.
Mm.
Så att man kan ju komma och tycka jätteilla om en Porsche 911 för att man har jättehöga förväntningar.
Mm.
Så kan det vara en besvikelse fast det egentligen får höga betyg också.
Ja, den är jag inte besviken på. Nej. Faktiskt, nya 911. Men jag kan väl säga två stycken. Den som jag först och främst tänker på som är en positiv överraskning för mig, så är det nog Skoda Superb faktiskt. Stor och bra och trevlig bil för en vettig peng. Nu ska man ju då bortse från den här lilla dieselskandalen och sådär kanske. Men om vi skiter i det, så blev jag positivt överraskad av den där bilen. Framförallt då av sedanen, som jag uppfattade som lite ska vi säga lite lyxigare kändes det med sedan. Lite tystare. Jag vet inte om jag bara inbillar mig, men jag upplevde bilen som lite tystare när jag körde sedanen. Sen en annan positiv överraskning, det måste ju vara, den pratade vi om för några poddar sedan, Ferrari 488 Spider. Jag åkte ju dit till Italien för att köra den här bilen med lite attityden att Ferrari inte är riktigt så speciellt som det ibland utmålas som, sådär. Det är bättre att välja en Porsche liksom. Mm. Men aj, den där bilen älskar ju jag.
Tyvärr så.
Ja, tyvärr, jag kommer ju aldrig ha råd med den där. Men ja, det är en positiv överraskning. Själv då? Ja. Vad tänker du på?
Jag borde ju ha förberett mig då, eftersom jag hade förberett frågan till dig.
Du hade ju ändå chansen. Alltså.
Jag förstod att du skulle kasta tillbaka den där med bordet här. Nej, men jag gillade ju som sagt, Key Optima var ju den var ju ganska färskt i minne, men det var en positiv överraskning, för jag hade nog inte riktigt, jag var liksom inte riktigt beredd på den fina, de fina köregenskaperna i den.
Mm.
Ja, Passat GTE var en ganska positiv överraskning. Negativ överraskning får väl säga är dieselskandalen, tycker jag. Ändå, det var väl rätt negativ. Alltså, det var man faktiskt överraskad att just de skulle göra just det.
Ja,
att Folkvagn skulle fuska på det sättet. Liksom. Mm. Och vilka enorma konsekvenser det kommer att få för alla. Och det kommer nya utsläppsmätmetoder, det kommer att komma nya utsläppsregler, det kommer att kosta Folkvagn jättemycket pengar, det kommer att påverka deras kommande projekt för kanske 5-10 år framåt. Ja, det kommer påverka jättemycket. Kanske början på slutet för dieselmotorn, som vi känner den idag i alla fall, med fossildiesel. Så det var man väl inte riktigt beredd på.
Nej. En positiv till, Mercedes GLC. Den vart jag positivt överraskad. Ja. Mm. Alltså bilen som ersätter GLK, va?
GLK, ja. Mm.
GLK var en Mercedes som jag verkligen inte tyckte om. Jag tycker att den var ful och tråkig att köra. Och dessutom inte speciellt trevliga utrymmen. Och, nej, det fanns inte mycket bra med den bilen. Men GLC, som alltså den nya mellanklass-SUV-en, den var fantastisk.
Mm. Ja, vi kommer inte på några negativa. Vi är för snälla helt enkelt.
Ja, vi är för snälla. Vi får ta tag i det här till nästa år, tror jag. Begagnat marknaden har ju överraskat oss lite på lite olika sätt. Att det har varit så svårt att få tag på begagnade bilar.
Ja, det är ju...
Och att de har varit så dyra som de har varit nu. Under andra halvan av året i alla fall.
Mm. Det är ju högtryck i svenska bilhallar. Det är ju... Ja, så är det ju. Vi går ju mot ett nytt rekordår förmodligen. Mm. Vi spelar in det här sista skälvande dagen i november, så vi kommer ju att få försäljningssiffror här i morgon, misstänker jag, eller på onsdag senast.
Mm.
Får se om Volvo når upp till sina 500 000 sålda bilar som de vill. De låg ju lite efter prognos, tror jag, i Kina, så de får gasa på de andra marknaderna.
Mm.
De har en chans, men de måste se riktigt bra i november och december för att nå upp till 500 000 i år redan.
Mm. Ja, vi får se.
Ja.
Du, apropå Volvo, så har vi ju lite Volvo-äventyr i veckan.
Ja, vi ska ju ner till Göteborg och titta på nya S90.
Mm.
Och som vi berättade lite om i förra podden, så jobbar vi för en tv-sändning. Så vi ska kunna ta med alla läsare, lyssnare, tittare via vår sajt express.se eller altombilar.se in till allra heligaste i på Torslanda fabriken och se nya S90.
Mm. Det kommer bli en nära 2 timmar lång livesändning där du och jag ska försöka prata om en bil.
Ja, ni ska få, förhoppningsvis ska vi också få se själva avteckningen av bilen, så ni behöver inte lyssna på bara oss, men det blir lite intervjuer också. Lite
sånt. Intressanta personer, vi hoppas ju på lite talespersoner från Volvo som ska komma och berätta och svara på frågor om det här.
De hade ju förra året en liknande uppvisning av XC90 i Stockholm.
Mm.
Då var det ju totalt 800 inbjudna journalister och människor från Volvo under 2 dagar. Det blir ju ungefär hälften, tror jag, nu i Göteborg. Inte riktigt lika många inbjudna, inte riktigt lika mycket folk, men...
Hälften
av 400, och kanske mindre än hälften. Det är bara ett tillfälle också, så att det är en dag som... De har pratat om ungefär 200 personer i lokalen.
Mm.
Så där ska vi stångas med vår lilla kamera och försöka ta med er alla in där.
Mm.
Men det blir ju kul, tror jag.
Ja, det blir
ju inte alltid vi visar upp nya Volvo-bilar eller nya bilar överhuvudtaget från svensk tillverkare.
Det blir roligare för mig än för dig, för du har ju faktiskt sett bilen.
Jag har sett bilen, ja.
Men du får inte berätta om den.
Jag får inte säga att jag har sett den. Mm. Att det är bara sedanen, inte kombin än, vad vi vet. Apropå det, så skrev jag ju förra veckan en intressant artikel om Valmet, finska bil, fabriken.
Just det.
Som ska börja göra Mercedes SUVar. De gör Mercedes A-klass nu och har gjort Porsche och de har byggt bilar åt Saab bland annat tidigare, va?
Mm.
Och de har en kapacitet där i Nysund som jag har fått lära mig av flera uppmärksamma läsare att det heter på svenska. Jag skrev det finska namnet i texten och fick några mejl om att det heter Nysund på svenska. Där ligger den här fabriken och den har en kapacitet på 100 000 bilar ungefär. Och där ska de bygga Mercedes SUVar från 2017 och framåt.
Mm.
Och där man direkt, jag kommer att tänka på att, och som jag tror också vi skrev på den tiden, det var ju precis det här Trollhättan skulle ha satsat på att bli.
Mm.
En bilfabrik som bygger bilar på uppdrag av andra. Och att man skulle kombinerat det med någon slags utvecklingscenter där man bedriver så här studier och tar reda på hur ska vi göra det här och hur ska vi lösa det med självkörande bilar eller hjälpa Bosch att utveckla någon ny teknik för styrning av insprutning till dieselmotorer eller någonting sånt liksom. Det är så här uppdragskonsultfirma.
Mm.
Kombinera det med en bilfabrik liksom. Ja, det var jättebra.
Mm.
Och det är ju ungefär den storleken vad jag förstod på Valmet. 100 000 bilar, det var ju det Saab. Trollhättan också låg väl på där någonstans 100-120 000 bil per år.
Jag vet inte.
Ja. Så det hade varit perfekt.
Ja, verkligen.
Det tåget kanske inte har gått. Men du kommer ihåg hur man pratade då om att det var för mycket produktion i Europa och man skulle lägga ner fabriker. Och...
Men det var bara några år sedan.
Ja, ja. Och nu är det ett nytt försäljningsrekord på nya bilar i, i alla fall i Sverige och förmodligen på många håll i Europa också.
Mm. Ja, det vände väldigt fort också.
Ja, det vände väldigt fort. Och det, och nu byggs det i fabriker i Ryssland. Rysslandskrisen har väl i för sig påverkat en hel del att den utvecklingen inte gått så fort. Att det är inte så mycket tillverkning i Ryssland längre.
Nej.
Men man bygger i Tjeckien, man bygger i Slovakien och Turkiet. Och.
Sen har ju inte Kina blivit riktigt vad man förväntade sig heller. Det klingade ju av lite.
Ja, tillväxten är inte lika enorm. Det är inte så här 40% plus.
Mm.
Det är 5-10%, vilket är bra bara det.
Mm.
Och USA går ju jättebra också. Det är väl ett nytt rekordår, tror man, i USA.
Mm.
Och för stora bilar igen. Nu är det ju så här, tillbaks. Nu bygger de ju SUVar och pickuper igen, liksom, som aldrig förr.
Mm. De gnäller över några gram hit eller dit på Volkswagen dieslarna. Men ja, en stor pickup, det är korser. Det.
Ja, precis. Mm. Nej, det är hemskt med den här... Golf, dieseln är borta. Jag tar min Chevrolet Silverado istället till affären och köper en liten mjölk. Eller en gallon.
Det är roligt.
Ja.
Vi har inte pratat någonting om racing.
Racet.
Mm.
Racet.
Abu Dhabi. Sista
det roligaste i Abu Dhabi hände väl nu, va? När tre svenska förare ska ut och testa GP2.
Mm. Det är ju jättespännande.
Ja. De ska väl vara förstås köra onsdag, torsdag, fredag, va?
Ja, onsdag, torsdag, fredag.
Ja.
Men vi avslutar Formel 1 bara. Såg du racet?
Nej.
Nej. Vad kul att prata med dig om det då.
Jag tittade mycket på amerikansk fotboll här faktiskt. Och hästhoppning.
Marcus Ericsson kom före Felipe Nasr.
Ja, det noterade jag faktiskt. Han var ju inte så bra i kvalet.
Nej, det kan man inte säga.
Och det var alla möjliga problem.
De har haft en skithelg. Men racet såg ganska okej ut.
Är man lite konspiratorisk, vilket jag gärna är, så kan man ju märka att det gick som allra bäst för Marcus precis runt det skede när han skrev nytt kontrakt för nästa år.
Ja.
Det är lite så här, titta vad bra det kan gå. Fram med pengarna nu. Skriv under. Och så är det inte lika intressant längre.
Jag tror inte det, va? Det är nog få Formel 1-förare som bara kör för plånboken, tror jag.
Nej, men jag menar bara att stallet ger honom bra förutsättningar när de vill visa hans sponsorer att titta vad bra det kan gå för honom här nu. Nu blir de mer sugna att lägga upp pengar för de ser att shit, han kan ju ta VM-poäng här. Liksom.
Men vad är det för förutsättningar de bara skulle ge honom då som de väljer att inte ge honom nästa race?
Nej, men de kanske inte har råd att ge honom hela tiden. Liksom. Eller också kanske de skruvar på motorn och chansar lite att den ska hålla. Mm. Ge lite mer effekt.
Ja.
Eller också låter Bernie Ecclestone och de göra lite tricks ur regelboken som inte tillåts annars.
Nu ska vi då tänka på att Jan-Erik Berggren är en konspiratoriskt lagd man.
Men den stora snackisen i Formel 1 har väl varit det här Red Bull-Renault-affären.
Mm.
Som är pågående men som nu verkar reda ut sig. Att de ska köra vidare med Renault-motorer.
Mm.
Och det är ju rätt, alltså hela säsongen har varit en enda härva där.
Mm. De har hackat på varann, öppet i offentligheten, kritiserat varann. Ja.
Och man liksom, det känns som att Red Bull verkligen ville bråka sig ur kontraktet med Renault till varje pris. De hade satt i ett kontrakt för 2016. De vill bara bråka så att vi slipper dem nästa år. Mm. De var på väg att slippa dem. Folkvagn var på väg att gå in och lasta in massa pengar i tillsammans med Red Bull. Blev stopp på grund av dieselskandalen. Då gick de ut och fiskade efter Ferrari-motorer, Mercedes-motorer. Blev tvärstopp där. Fick krypa tillbaka till Renault. Mm. Och be om ursäkt. Mm. Typ. Så det är ju ohyggligt illa skött från dag ett egentligen. Liksom. Ja. Men de, klart att de visste ju inte att Folkvagn-koncernen skulle slås tvärstopp och stänga dörren på det sättet. Det var ingen som kunde förutse det. Liksom.
Det blir spännande inför 2016.
Ja, det är 2017 när de nu måste ha en ny motor. Mm. Folkman hade ju aldrig hunnit göra en motor till nästa år i alla fall, men till 2017 måste de ju ha en annan.
Ja, 2016, vad kommer hända med Red Bull? Kommer de nu, alltså med det här samarbetet som de har haft med Renault, kommer de bara kvar i den position de är, eller kommer de ligga och kriga med Sauber och med Marussia
med Lotus. Eller Renault som är Renault då.
Säg bottenskiktet.
För det är väl också, det är ju klart, va? Eller det är inte officiellt heller. Att Renault köper,
jo, men det
de
är väl.
Köper Lotus, men de har inte riktigt sagt att de brändar upp det så, eller?
Ingen aning.
Nej. Jag tror Renault av någon anledning så liksom säger de inte vad de ska göra. Säger de?
Ja.
Berättar de? Nej, men jag tror att det där blir ett jättemellanår för Red Bull. Vi kommer nog se ett år nästa år som i år.
Ferrari, i bästa fall.
Ferrari mot Mercedes.
Ja, kanske.
Och alla förarna är kvar. Mm. Typ. Det kommer in Ferraris B-lag. Ferrari USA kommer in. Mm. I form av Haas Racing. Mm. Med Grosjean, va?
Ja.
Och
jag vet inte.
Kommer inte ihåg, ja, de har den andra klar, men jag kommer inte ihåg namnet. Jo, men det är ju han, mexikanerna såklart. Gutierrez.
Just det.
Ja, men det blir nog spännande.
Vad heter han? Esteban?
Esteban, ja. Mm. Ja. Och Marcus och Nasser kör vidare.
De kör vidare.
Men Nasser är inte lika glad nu, va? Han har gnällt lite på dem.
Ja, men det är väl en gnällig kille.
Det är lite pengarförhandling där också.
Ja, men det är en gnällig kille.
Han vill förhandla sig till bättre deal till nästa år.
Ja, han vill vara först och förra
mer,
också.
Mer för pengarna. Ja. Han har ju fler poäng än Marcus.
Ja, men då tog han ju de första racen, de flesta poängen.
Ja.
Sen har ju Marcus arbetat sig i kapp under säsongen. Det har varit det 10-9 till Nasser i kvalstatistiken, tror jag.
Mm. Det är inget bra.
Nej.
Men om vi ska gå tillbaka till GP2, så har vi då Jimmy Eriksson, Gustav Malja och Felix Rosenqvist. Mm. Som alla tre ska testa på GP2. För team. Tänk om vi får tre svenskar i GP2.
Mm. Hur stort som helst.
Det är ju roligare att se det då än Formel 1, kanske.
Det är galnare. Det händer mer i GP2-race.
Det händer ju mycket i Abu Dhabi, för då skrotade alla efter tre kurvor.
Ja. Jag har ju faktiskt sett GP2 i Abu Dhabi när Marcus körde. Det är ju skitkul.
Mm. Ja. Men det är en konstig klass. Det är, så här lite, det är, konstigt, det är svårt att vinna. Va? Lite få testdagar. Krånglig däckhantering. Är inte... Jobbig klass liksom.
Alltså det är inte lika lätt att räkna ut hur det kommer att bli som i Formel 1 i alla fall. Sen så är det ju det som gör det kul är ju att det är liksom unga vilda hjärnor ofta som ställer till det på olika sätt, och då måste alla andra på något sätt förhålla sig till det som händer under gången. Man får köra igenom 3-4 krascher liksom. Det är inget konstigt.
Som i F3 som Felix vann då Europamästerskapen, det fick de ju nästan avbryta hela säsongen efter 3-4 race och förklara för alla att nu får ni ta det lugnt liksom.
Mm.
De trodde att det var hyrkart de satt i, för de körde på allt, överallt. Så här, 16 år och ska jag till Formel 1 fort.
Mm.
Så man har sett hur Verstappen har gått från F3 till F1, så alla ska vinna liksom, i första kurvan, första racet.
Mm.
Men det blir, jag tycker det är jättespännande med ja, att de, jag vet inte riktigt hur bra team de ska testa för. Felix kör ju för nya då, Prema, som har köpt ett gammalt team.
Mm.
Så det vet man ju inte hur förberedda de är på. Nej. Bilen och ja, överhuvudtaget liksom. Och så de andra två kör väl för hyggligt bra team.
Sen så är det ju olika budget i de här teamen också, på samma sätt som i Formel 1.
Mm.
Spelar det lika stor roll, tror du?
Ja, jag tror framförallt hur väl de har förberett sig, och sen tror jag det är mycket individuellt på personerna som jobbar i teamen. Du måste nog ha koll på vilken ingenjör som sitter var.
Mm.
Och hur bra den är. Och nu är det den som har kommit på något, och den har ordning och reda på grejerna.
Mm.
Det går nog inte att slarva där liksom, för då är man rökt. De är så jämna så att minsta lilla detalj du har slarvat bort, då kan du vara sist.
Mm.
Men vi får försöka via en PR-man, Mattias Persson, som är ute på allt nu, som sköter lite PR åt de här förarna, faktiskt åt alla tre nu.
Okay.
Så han är på plats, så vi får hoppas att han uppdaterar oss och får höra där nere vad som händer. Det vore ju fantastiskt kul som sagt om vi har tre förare.
Det är väl att hoppas på lite väl mycket.
Ja. Sen börjar vi testa inför Svenska rallyt.
Just det.
Jag vet att Volkswagen är uppe i Kall och testar nu inför Svenska rallyt, och de, vad jag förstått, så kör de någon slags ny bil som vi inte har sett. De ska testa, undrar om de ska testa 2017-bilen redan.
Verkar det rimligt?
För vi hade nämligen så att vi skulle kanske få åka dit och intervjua någon och prata lite, men det var väldigt hemligt test.
Mm-hmm.
Så alla i Kall, utanför Kall där med kamera, kan ju ge sig ut i skogen och fotografera den här bilen, så kommer det tjäna pengar på.
Skicka bilderna till oss.
Ja. Jag har sett bilder på Citroëns eventuella 2017-bil. Det ser väldigt, väldigt häftigt ut.
Okay.
Och sen är det lite förarnytt där. De flyttar om lite där åt Tänak, skulle byta. Köra för ett nytt stall. Kinesiskt, amerikanskt någonstans stall.
Ja, ja.
Ja, och han Östberg, det var några som ryker från Citroën, va?
Måste jag säga, ingen som helst koll på detta.
Kubica på väg tillbaks. Nej, men det hände lite inför inför Monaco och sen Svenska rallyt.
När är Monaco?
Ja, det brukar ju vara januari, va? Det brukar ju vara ganska stökig det här inne efter 13 helgen. Det brukar passa väldigt illa.
Mm.
Men där är det. Och sen kommer de till Sverige i februari som vanligt.
Mm.
Och där har de då flyttat serviceplatsen tillbaka till Karlstad ifrån Hagfors.
Just det.
De vill ju bo nära serviceplatsen. Det är inte så många som får plats att bo i Hagfors längre.
Mm.
Det är ett problem. Men de har löst det, tror jag. I alla fall, om jag vet om de skriver på kontrakt kommande 3 åren. Men de vill ju ha serviceplats där man kan bo jättemånga 100 personer. Och de vill ha snö nära serviceplatsen. Så det är liksom en svår ekvation.
Mm.
För de behöver längre norrut för att hitta snö. Och där finns det inga hotell.
Jag förstår. Det är ju rätt kul också för åskådare att det finns nära Karlstad också. Det händer mer nära stan, ja, så att säga.
Det har ju varit lite dött i Karlstad när det mesta har hänt eller varit.
Jag har varit där på dragbanan.
I Hagfors har det ju varit, som alla varit i Hagfors. Alltså, det blir ju så att alla är där man bor på något sätt.
Mm.
Och allt, ja, serviceplatsen och allt, liksom starten och allt går där. Mm. Men jag vet inte.
Ja, ja.
Det är ett problem med väder. Alltså det finns ju inget ställe där det är perfekt. Då får de flytta Barcelona till norra Europa liksom, uppe i fjällen. Det går ju inte. Man kan ju inte bo som man gör i Barcelona och sen tro att det är snö och grusvägar utanför dörren.
Nej, det är ju så.
Ja.
Ha, ska vi käka lunch?
Ja.
Jag är hungrig nu.
Rallycross-säsongen avslutas också.
Nej, jag är hungrig nu. Ja, jo, men just det.
Robin Larsson vann, var det så? Och Mattias kom tvåa efter en jättepåkörning på
Twitter. Ja, det var 2-3, va? Mm. Och Citroën etta. Är det så? Kör han Citroën?
Ja, kanske. Jag såg Mattias i alla fall. Men han hade kört på Petter där i någon sväng. Och sen var han tvåa.
Just det.
Och det kom också ut här nu. Det hände mycket. Nej, men DTM-föraruppsättningen är klar. Audi har samma förare exakt som i år. Nästa år. Så Mattias kör kvar.
Ja, vad är det? Hur många säsonger har han kört nu? Det är många.
Många, ja. Mm. Ja, då går vi och käkar. Nu har vi bubblat på en nästan halvtimme om motorsport här i vår lilla bilpodd. Men som sagt, håll koll på vår sajt. På onsdag eftermiddag hoppas vi ta med er in på en exklusiv visning av nya Volvo S90.
Missar ni det så kan ni gå in efter och läsa våra texter om S90.
Ja, och om tekniken är med oss så går det att se den här livesändningen i efterhand. Mm. Vad heter det då?
Ja, då är det
Reprise live.
Det är ju bara tv.
Återföds. Ja.
Ha det gott.
Tack, hej.
Bilar tappar hästkrafter. Tappa inte dina. Nu finns ett nytt premiumdrivmedel på Statoil. Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på Statoil.se. Tanka Miles Plus på din närmaste Statoil-station. Välkommen!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.